underbara sången, När jag kommer hem. Tänk vilket hopp att få äga det här. Och jag tänker på många sånger och många filmer. Det sista, vad ska vi säga, decenniet har haft temat Jag måste komma hem. Alltså det finns en vilsenhet. Man har tappat blicken på fadershuset. Och man vill komma tillbaka till sina rötter. Man vill försöka komma tillbaka. Man vill komma hem. Och tänk att få äga det hoppet. Jag stod igår också med mina syskon vid mina föräldrars grav uppe i Dala-Järna. Och fick känna tacksamhet över det liv som de fick leva och livet som de gav till oss. Och vad skönt att få ha det här gemensamma hoppet tillsammans. Att få äga himlen tillsammans också. Och man fick tänka på, ja, de var människor de också. De hade sina brister. Nu var ju de missionärer och de kunde ibland stå på talarstolar och de kunde vara på missionsmöten. Och då ser man ju en version. Och så vi som växer upp med såna här människor, vi ser också andra saker. Men tänk ändå vilket arv de lämnade efter sig. Och när man får ha blicken på Jesus och ta efter deras tro. Det är det som är så stort. Ska vi ta och be en bön? Tack Herre Jesus Kristus att vi får vara här inför ditt ansikte. Tack Herre för hoppet om hemmet Herre. Och tack att du sa till dina lärjungar, var inte oroliga, var inte rädda. Herre, du visade en väg, du hade en väg i beredskap. Och du pekade på dig själv och sa, jag är vägen, sanningen och livet. Herre, möt oss nu och möt med våra hjärtan i Jesu Kristi namn. Amen. Det är ju så här att när jag förberedde mig så jag hade inte en tanke på att det var Alla helgons söndag, ska jag vara ärlig och säga. Men det var ett ord som kom till mig som ändå hänger ihop med Alla helgon. Och det var det du var inne på här i början. Var inte oroliga. Och det är ett ord som återkommer väldigt ofta i Bibeln. Det som jag har satt som rubrik. Var inte rädd. Och då tänkte jag att jag skulle börja med en historia innan jag läser själva texten. Det är inte ens en historia, det är bara någonting som jag hörde. Då ska vi säga så här att jag hörde det av den här generationen som växte upp under åtminstone andra världskriget. Som var unga då, som var med då. Och jag vet inte vad den här personen i sin tur hade hört det, om det var någonting som var som kom härifrån Sverige eller om det hade hörts utomlands. Men det går så här. Det var tre personer från olika nationaliteter som var till doktorn och de skulle ta en spruta. Och då var det så här att inför den här, där doktorn stod beredd där med sprutan, så frågade tysken, är det effektivt? Och amerikanen frågade, går det snabbt? Och svensken frågade, gör det ont? Jag tror att tanken bakom en sån här, den är lite elak. Jag tycker inte svenskarna är riktigt så. Men just att vi genomled andra världskriget och var relativt trygga. Och vi lyckades liksom manövrera oss kring alla konflikter och kunde ha det skönt och bra i vårt land. Vi blev trygga, men det förde också med sig att vi kanske blev lite ängsliga av oss. Gör det ont? Är det farligt? Och så vidare. Och det är ju märkligt att ju tryggare samhälle vi får, för vi lever ju i ett otroligt tryggt samhälle. Nu får vi höra rapporter dagligen hur hela Sverige håller på att nedmonteras och vi förlorar rättigheter och det, den ena efter den andra. Men jag lovar dig, jag har varit ute i ett annat land där man lever under helt andra villkor. Och vi har det så bra, fortfarande. Vi har aldrig haft det så bra, någonsin i historien. Vi är så privilegierade. Och vi har det så tryggt. Och ändå är vi så rädda. Det är en sån ångest i vårt samhälle. Och de unga människorna framförallt. Det är en, vad kallar man det? Det är en neuroticism. Alltså man är så ängslig över livet och tillvaron. Trots att det är så tryggt. Och när man är då i ett annat land där man lever under helt andra villkor och man kan under tuffa omständigheter, så möter man istället en väldig glädje, frimodighet, tro på framtid. Och vi som har alla anledningar att tro på framtiden, nej, det är så farligt och svårt och oroligt. Och då tror jag det är bra att på en allhelgona söndag tala om att vara inte rädd. Det finns, jag gjorde en sån där sökning igen då, som jag, ni kommer ihåg, jag nämnde om det förra söndagen när jag talade om att be. Nu gjorde jag en sökning på var inte rädd på hela Bibeln och fick 256 sökträffar. Var inte rädd. Det återkommer gång på gång. Och då ska jag ta och läsa ifrån Lukas evangeliet, det 12:e kapitlet. Vi tar och reser oss upp bara en kort stund. Det är en jättekort vers och du ska snart få sitta ner. Lukas 12 och 32. Det står det så här. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Det här är så kort så vi kan läsa det tillsammans. Ska vi göra det? Ja. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Varsågod och sitt. Jag ska ta och borra mig ner i den här versen alldeles strax. Det finns en, jag vet inte om ni känner till John Cleese och Monty Python, en del av er gör det. Och det är en så här väldigt egendomliga humoristiska sketcher som de har. Och det är speciellt en sketch som jag har fastnat för. Och det är att man ser John Cleese och någon annan, de sitter som piloter i ett flygplan och de är på 10 000 meters höjd. Allting är normalt, allting funkar, motorerna går, det finns inga problem. Plötsligt tar han mikrofonen och säger, detta är kapten som talar. Det finns absolut ingen anledning till oro. Och så lägger han på. Och så får man se ut i kabinen, varför sa han så? Det fanns alltså ingen anledning, utan han var bara elak. Eller om du går någonstans, kanske till tandläkaren. Så säger tandläkaren så här, det här kommer inte göra ont. Då tänker du precis tvärtom. Det här kommer göra ont. Då är det ju bättre, som de ofta gör idag. Det här kanske kommer göra ont. Så vi lägger en bedövning. Ja. Då är man beredd. Då har man lite mod. Då kan jag möta det här. Okej? I den här texten som vi läste så säger Jesus, han talar om rädsla, han talar om det lilla och han talar om ett beslut, faderns beslut. Var inte rädd, du lilla jord. Jag har tittat på den här texten och det här uttalandet, det kommer liksom bara helt abrupt. Det är Lukas evangeliets version av bergspredikan där han talar om att förtrösta på Gud och bönen och så vidare. Och så bara plötsligt så bara pang smäller det till och så säger han det här. Var inte rädd. Och då talar han ju till de här lärjungarna som, och efterföljarna som kom, och apostlarna som kommer liksom att utgöra församlingen. Och då säger han den lilla jorden, och talar han ju, han tänker ju på en fårjord och herden. Och han talar då om de som följer honom, och de var inte många under den här, det var en period och det var många som följde honom, men de här hardcore-gruppen, de som var allra närmast, de var inte så många. Och de hade faktiskt anledning att vara rädda. Dels på grund av den här religiösa ledarskapet i Jerusalem som kallades Sanhedrin. De hade väldigt svårt med Jesu undervisning. De såg honom som ett hot. Och även efter att de hade korsfäst honom så kände ju lärjungarna naturligtvis att vi lever väldigt farligt. Vi måste hålla en väldigt låg profil. Nu ska vi inte reta upp dem som liksom har ställt till med det här som fick Jesus korsfäst. Så de hade ju anledning att vara rädda för myndigheterna, om vi säger så. Och det kanske vi lite till mans kan känna idag, att vi får tänka på var vi sätter fötterna någonstans och var håller isen någonstans. Och vi är så ängsliga att vi inte ska säga något tokigt eller fel, eller att vi ska dra på oss myndigheternas fred. Det är ju tokigt hur det har blivit ändå. Sen hade de ju romarna, och romarna var inte att leka med. De hade liksom erövrat större delen av länderna kring Medelhavet. De var så mäktiga så de kallade Medelhavet för Mare Nostrum, alltså vårt hav. Så såg man på tillvaron. De var tekniskt kunniga, de var otroligt skickliga som militärer och kunna hålla folk i skick, så att säga. Hålla koll på folk. Så det, förutom Sanhedrin, så var det ju romarna som man hade anledning att vara rädd för. Och sen så har ju Jesus sagt, gå ut till alla folk och gör dem till lärjungar. Då har du ju alla hedningar, och de var ju multum. De var ju massor. Och de var ju främmande överhuvudtaget för judisk kultur och den bibliska världsbilden och den bibliska tron. Alltså, de hade anledning att vara ängsliga och rädda. Men där säger alltså Jesus i den här situationen, var inte rädd. Och då är det den andra ordet som står här, du lilla grupp. Alltså, utgångspunkten är ju bedrövlig. De är få. Ett tag så är det många som följer Jesus. De ser hans mirakel och hans under och tecken. Och det, han har en enorm popularitet ett tag. Men så medvetet så börjar han liksom säga saker som är väldigt egendomliga, så folk stöts bort. Och så är de till slut väldigt få. De är så få så Jesus frågar lärjungarna, ska ni också lämna mig? Alltså, då är det inte mycket. Då är man, alltså, det är inte ens, man kan inte ens snacka om någon form av opposition, eller hur? Utan utgångspunkten för den här lilla jorden är bedrövlig. Och Jesus säger det, var inte rädd du lilla jord. Han hade ju kunnat prata lite mer så här positivt och uppmuntrande och ja, ni ska tänka på er som stora och starka och mäktiga och ni ska bara skövla framför er. Det kommer bara gå så bra. Men han säger, var inte orolig du lilla jord, säger han. Och så kommer det här fantastiska orden där han säger, där han talar om faderns beslut. Fadern har beslutat att ge er riket. Du vet, det förändrar situationen totalt. Då spelar det ingen roll hur få man är, eller vilken opposition man möter, eller vilka krafter som är emot den. För har Gud beslutat någonting, då blir det så. För det är faderns beslut. Fadern har beslutat att ge er riket. Och då talar han om himmelriket och han talar också om det kommande riket. Och det är ju fascinerande att se att trots att de är så få, trots att de är så svaga, trots att de lever under sådana omständigheter, så sprider sig evangeliet om Jesus i hela romarriket. Med en sån kraft och en sån styrka så att slutet på 300-talet får jag säga då, för jag ska inte ta något årtal här som blir fel. Då kapitulerar till och med kejsaren, om vi säger så. Man inser alltså att nu är de kristna så många och har ett sånt inflytande. Så man bestämmer sig för att, ja men kan man inte slå fienden så får man ansluta sig. Alltså. Så man bestämmer sig för att bli ett kristet imperium. Att det är kristendomen som ska gälla. Och det säger många, ja det är det värsta som kunde hända kyrkan. Vi får vara lite försiktiga när vi uttalar så här. Det kan ha funnits en poäng med det att Gud tillät det hända. Det är svårt för oss. Men det är ändå intressant att se den här lilla gruppen, den här lilla spillran som var kvar efter Jesus. Som bara skulle ha dött ut och försvunnit. Fick ett sånt inflytande på den här området, hela Medelhavet med länder omkring. Och sen dessutom spred sig vidare, spred sig till Indien och så vidare, fortsatte det ut över världen. Därför att Gud hade bestämt att jag ska ge dem här lilla jorden, jag ska ge dem riket. Amen. Så när folk kommer och säger, ja det ser illa ut med kyrkan i Sverige och det är svårt att samla folk och folk är så sekulariserade, då känner vi oss små, eller hur? Då känner vi oss maktlösa. Vi tänker tillbaks på de här underbara väckelsetiderna. Då det var fullt med folk i kyrkan och människor blev frälsta. Det är inte så idag. Och vi känner oss som hopplösa. Men vad sa Jesus för någonting? Var inte rädd, du lilla jord. För det är beslutat. Fadern har beslutat att han ska ge riket. Så var frimodig. Var frimodig, för han har beslutat om riket. Och vi är det riket. Kristus är mitt ibland oss. Så fortsätt tro, fortsätt vara frimodig, fortsätt gå framåt. Och visst är det spännande när man läser evangelierna och går vidare in i apostlagärningarna. Jag ska bara göra en liten paus här. Hörs det bra? Va? Det hörs inte bra. En del skakar på huvudet. Hör ni mig? Ja. Ja. Jag fortsätter. Lärjungarna, de var rädda ända fram till pingstdagen. De stängde in sig. Efter att Jesus hade dött så står det att de var bakom stängda dörrar. Då står Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsar dem med frid. När Jesus tas upp till himlen så sänder han tillbaka dem till Jerusalem och säger vänta på att ni ska bli klädda eller beklädda med kraft. Så de går till övre salen och där stänger de in sig. För de är fortfarande jätterädda. De är rädda för Sanhedrin. De är rädda för att någon ska ange dem. De är rädda för romarna. För de såg ju vad de hade gjort med Jesus. Och de är rädda för framtiden överhuvudtaget. Men så händer någonting på pingstdagen. Den helige ande kommer över församlingen. Och de får ett heligt mod. Och då står det att Petrus trädde fram tillsammans med de andra. Han som hade förnekat Jesus, han går först i ledet. Och så har han en ganska utmanande predikan. Det är inte en pingstpastor som predikar. Ja, kära vänner, det blev något misstag här. Under påskhelgen. Men det vet att det är så här det ligger till. Och så försöker man lägga det orden rätt. Nej, han brakar på. Ni har korsfäst härlighetens herre. Nej, men vad gör han? Ja, vad hände? 3000 kommer till tro och låter döpa sig. Man kanske inte ska vara så ängslig. Inte ens som pingstpastor. Va? Våga braka på lite till. Våga vara frimodig. Och tala om hur det är. Och varför blev de så modiga? Jo, därför att den gudomliga kärleken blev utgjuten i deras hjärtan. För kärleken, den övervinner allting. Nu var det kärleken från Gud till en fallen värld som pumpades med högtryck in i deras hjärtan, om jag får tala ett bildspråk. Och de kände det här, och de kände att det här måste bara ut. Jag återkommer till det. Men vi ska ta och läsa en annan text också som handlar om fruktan och rädslan och kärleken. Och det är första Johannesbrevet 4 och 18. Där skriver han så här. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärlek. Ja, Johannes, han är speciell. När han skriver han skriver mycket om kärlek, han skriver mycket om relationen med Gud och mellan Gud och människa och mellan varandra. Och så säger han, det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Och här har vi de här viktiga orden i den här korta textsammanhanget. Det är rädsla, det är straff och det är kärlek. I den ordningen kommer det. Och det är samma sak här. Brevets mottagare hade anledning till att känna rädslan, att ha den känslan. De lever i en fientlig omgivning och de är inte så många till antalet. Och det var inte ovanligt att de kristna blev förföljda under den här tiden. Att man blev satta i fängelset, att man blev dödade. Så visst hade de anledning att vara rädda. Men han talar också om att kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör samman med bestraffning av något sätt. Och här är det ju då kanske mest med tanke på relationen till Gud. Att jag är inte tillräckligt god. Jag är inte tillräckligt rättfärdig. Jag kan inte leva upp till Guds krav. Om man går med en fördömelse i sitt hjärta ständigt. Och det är inte så Gud vill ha det. Utan det är därför som han sände sin son. För han vet att vi klarar inte av att gå den vägen. Och han har gjort det väldigt enkelt. Tro på Herren Jesus Kristus så blir du frälst. Genom att tro på Jesus Kristus så får vi Guds rättfärdighet. Och det driver ut fruktan och rädslan. Men jag skulle också vilja kunna säga så här att vi kan som troende leva i en känsla av att det ska komma hämndreaktioner från motståndarna. Att de ska ge sig på oss. Att vi säger någonting i kyrkan eller skriver någonting i någon tidning som inte är politiskt korrekt. Och då är vi rädda för att vi ska bli, att det ska komma reaktioner på det, eller hur? Att vi ska bli förföljda, att man ska börja tala illa om oss, eller att vi ska bli isolerade. Nej, vi måste tänka, vi måste väga våra ord. Självklart så ska vi vara visliga. Det ska vi absolut vara. Men vi ska inte vara så rädda så att vi censurerar oss själva och inte kan tala om det här säger Guds ord. Och Guds ord är evigt. Och det är inte så att Gud, han säger en sak här på slutet och så står han och lägger ut dimridåer på resten av Bibeln. Då förstår jag inte riktigt. Är Gud då en sån här sorts dietism som andlig varelse som håller på att liksom utvecklas under tiden. Nej, han har ju precis samma kunskap och samma insikt hela tiden. Och det finns en anledning till att han säger. Du vet, vi ska inte vara rädda därför att Guds kärlek fyller våra hjärtan. Det är väldigt viktigt. Kärleken, det är den viktigaste katalysatorn i ett kristet liv. Vet ni vad en katalysator är? Det är knappt jag vet det själv. Det är, vi har hört talas om att vi på bilarna, var det på 80-talet, då skulle alla nya bilar ha en katalysator. Och det är tydligen någon form av ädelmetall som finns i den här plåtburken. Den är väldigt dyr, den här metallen som finns där. Den här lilla metallen, den påverkar avgaserna och neutraliserar många farliga ämnen, men påverkas inte själv. Visst är det fascinerande? Det är vad en katalysator gör. Du kan vara en katalysator i världen bara genom ditt sätt att vara. Genom att inte kanske brusa upp där andra brusar upp. Genom att välja kärlekens och fridens väg istället för hatets väg. Så är vi en katalysator. Bara genom att vi är de vi är, så påverkar vi människor. Vi ska vara ett salt i förruttnelsen. Det är oerhört fascinerande. Och det står så här i Romarbrevet 5:5. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Den gudomliga kärleken, den handlar om att vi ser en god fader. Det här är ett stort problem idag, har jag märkt. För alla har inte den fadersbilden. Utan jag vet inte vad som har hänt. Vad som har hänt under de här sista decennierna. Varför det har blivit en sån egendomlig fadersbild hos många. En sträng, hård och dömande fader. Och när man då talar om fader så tänker de då på den stränga bilden. Eller om det är någon form av ortodoxi, jag vet inte. Men jag tycker inte man får det intrycket när man läser Romarbrevet 5:5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som han har gett oss. Alltså Gud är kärlek. Det låter jätteflummigt och hippieaktigt, men det står faktiskt så. Det står i Bibeln. Gud är kärlek. Och med kärleken så kommer ju också modet att bejaka, men också modet att säga nej. Det här är inte Guds väg. Den här reklamen som ni har sett, det här är inte Telia. Det kan vi också säga, det här är inte Gud. Det är för att vi saknar kärleken i det hela. Kärleken, den driver oss ut att visa på sanningen. Här går vägen. Här går vägen till liv. Här går vägen till frihet. Här går vägen till frid. Och det är kärleken som pressar oss ut att göra det. Det är det som har varit kännetecken för väckelser. Det är att man har lagt sitt liv på altaret. Så att säga, offrat sitt liv för att nå ut med Guds kärlek. Däremot så kan hat och fanatism, det driver människor, men inte av kärlek, utan det driver människor för att visa du har fel, ni har fel, ni gör det på fel sätt, nu ska vi korrigera er. Det är en väldig skillnad mot att gå ut och tala om att ni är på fel väg, men det finns ett hem. Det finns en faderkärlek som väntar. Det finns en öppen famn att visa på ett alternativ. Att det är därför som man går den här vägen. Var inte rädd. Var inte rädd. Det var Jesus säger till sina lärjungar. Och det var som upprepas gång på gång i Bibelns ord. För vi har en otroligt god fader. Han har omsorg om oss. Han vet precis hur du har det. Han vet var du är någonstans. Och han har till och med lovat att han ska föra dig hem till sig. Han kommer fixa det. Vi möter utmaningar, vi möter svårigheter. Och vi har ibland frågetecken som verkar omöjliga att räta ut. Men han har lovat, lita på mig. Var inte rädd. Jag ska föra dig hem. Jag ska se att du kommer tryggt hem. Ibland så går vi ut med branter och stup. Ibland är stigen väldigt smal. Men han har lovat att ta hand om oss. Var inte rädd. Jag läser ibland i våra kristna tidningar fantastiska vittnesbörd. Och vid ett par tillfällen så har jag läst om unga människor som har varit, de berättar hur de har varit fullständigt bundna av fobier och ångest och ängslan. Alltså, de är så rädda för att leva, helt enkelt. Och vi springer genast dit med våra kuddar och hjälmar och allt vi gör. För vi vill ju verkligen inte att de ska vara rädda. Och de här människorna, de här unga människorna, de beskriver den här livssituationen. Men så berättar de, men så förändrades allting, säger de. Plötsligt upplever jag hur Jesus finns där. Och då förändras hela deras livshållning. De fortsätter kanske att leva med sin känslighet, absolut. Att vara känslig, det är inte något dåligt, det är något väldigt bra. Det är ju på det sättet vi läser av våran värld. Och profeter och vissa gåvor, det är otroligt viktigt att det finns en känslighet. Vad händer nu? Att kunna urskilja vad som är rätt och fel. Så det är väldigt viktigt. Det man förlorar inte det, men man får en ny trygghet. Nämligen att Jesus är där. Och det är min upplevelse också. Hur Jesus plötsligt uppenbarar sig i en bibeltext och säger, stå upp från det döda, du som sover, och låt Kristus lysa över dig. Det betyder så otroligt mycket. Så Jesus är här. Han vill ta hand om dig. Han vill leda dig. Låt honom komma in i hjärtat. Man skulle kunna sammanfatta det med en fråga. Älskar du Jesus? Det där liksom det ligger. Älskar du Jesus? Jag tror på Jesus. Jag tror att han finns till. Ja, men älskar du honom? Petrus, älskar du mig? Frågade Jesus Petrus efter att han hade förnekat honom. Du vet att jag har dig kär, säger han. Han vågar inte använda det här starka ordet. Han frågar honom tre gånger. Och Jesus ger honom uppdraget att vara en herde och ta hand om fåren. Det är liksom den teologiska examen. Hör, nu ska vi ta och gå in i bön och förbön. Var inte rädd. Ljuvligt och kärleksfullt. Jesus hörs kalla. Kalla på dig och på mig. Frälsare famnen är öppen för alla. Öppen för dig och för mig. Kom hem. Kom hem du som gått vilse. Kom hem. Jesus nu väntar. Han manar och kallar. Kallar den trötte. Kom hem. Kom hem in i hans kärleksfulla famn. Var inte rädd. Var inte rädd. Han vet vägen framåt. Ibland blir vi oroliga, ibland blir vi förvirrade. Ibland förstår vi oss inte riktigt på vad Gud menar och vill. Men var inte rädd. Fortsätt framåt. Han tar hand om dig.